Förbannelsen. Hur Sverige fastnade i 90-talet och förlorade framtiden. Av och med mig, Karin Pettersson. Ryktet gick att politiken var död. Det förklarades att en ny världsordning nu gällde och att historien var slut. Man skrev på namninsamlingar som man glömde syftet med och man glömde till och med bort att man hade skrivit under. Innerligheten omväxlade med kraftlöshet, protester med samtycke. Begreppet kamp tappade sitt värde som en rest av marxismen som numera förlöjligades. Att kämpa för någons rättigheter handlade om konsumentskydd. Annie Ernaux, åren. Om man inte har genomlevt 1998 vet man inte vad skenhelighet är. Philip Roth, skamfläcken. Inledning. Nutidens kris är egentligen gårdagens, det förflutnas. Min generations sätt att förstå världen formades i brytningstiden mellan kalla kriget och det som kom efter. Men vad var det vi inte såg? På ytan var 90-talet ett opolitiskt och optimistiskt decennium. Men i själva verket var det en mörk och våldsam tid. Ojämlikheterna exploderade, allt vi idag vet om klimatkatastrofen stod redan klart. Och grunden lades för nuets giftiga kombination av teknik och kapital. Två folkmord genomfördes medan världen tittade på. 90-talet var det decennium då Sverige gick från att vara ett av världens jämlikaste länder till en plats där marknadens logik ersatt tanken om det gemensamma. Det var ett systemskifte som kom från höger men fullbordades av Socialdemokraterna. Den politiska logik som etablerades var så stark att den år för år stelnade till en sanning. Jag blev vuxen på 90-talet och trodde själv på den tidens löften. Idag tänker jag på dem som en förbannelse som sträcker sig in i nuet. Kapitel 1. Finansen. Varje vår när jag var barn byggde pappa och hans vänner upp ett stort cirkustält i parken. Där sattes det upp teaterpjäser. På scen stod 100 amatörer, hälften barn. Jag var ett av dem. De flesta av mina kompisar var också med, och deras föräldrar. Vi ungar sprang omkring barfota i leran sena vårkvällar när repetitionerna aldrig tog slut. Det var kallt där inne, luktade såg, spån och lera. Deras största uppsättning var en pjäs om hur arbetare på det fattiga Södermalm i början av 1900-talet hade gått samman för att bygga nya hem långt från smutsen och sjukdomarna. Det lyckades genom hårt arbete och solidaritet, trots motstånd från överheten. Efter några år slutade jag och mina kompisar att delta. Det var en del av ett normalt föräldrauppror, men också något annat, mer politiskt och tidsbundet. Vi tyckte att våra föräldrar var samtidigt löjliga och rörande med sina utklädningar och eviga massscener. Alla fick vara med, men alla skulle också se likadana ut på scen. Det som var svårast att smälta var uppriktigheten och det godtrogna, för att inte tala om idealismen och bristen på självdistans. När jag blivit äldre kände jag en stark längtan bort från den platsen och allt den bar med sig. Jag ville in i den nya tiden. När jag klev in genom porten på Drottninggatan var jag 25 år gammal. Jag hade på mig en ny kavaj och svarta skor med klack som fick mig att känna mig vuxen. På morgonen hade jag stått länge framför spegeln och tittat på mig själv, mött min egen blick som var förväntansfull och levande. Jag ville så mycket med världen och mig själv och jag hoppades att jag äntligen hade hittat mitt sammanhang. Det var i januari 2001, några år efter den stora krisen. Jag hade en färsk ekonomexamen från Handelshögskolan och kom direkt från USA där jag hade pluggat finansiell ekonomi. Det hade varit krävande, långt ifrån de sömniga aulaföreläsningar jag var van vid från Handelshögskolan. Chicago-universitetet var nyliberalismens själva hjärta. Här var till och med lärarnas löner en del av en hela tiden rörlig marknad, då de sattes utifrån studenternas utvärderingar. Växelkursen hade stått i 14 kronor för en dollar den hösten och mitt studiemedel räckte knappt till kaffe. Men biblioteket var oändligt stort och medan snön föll över Hyde Park i södra Chicago.